Jag mådde leva ut i hundrade år. Ja, han leve, Tobias, han leve, fyrfaldigt leve. Hej Tobias, han leve, hurra, hurra, hurra.
Ja, hurra, hurra, hurra. Men du, jag ska bara säga det Tobias, man säger inte modellera. Jag modellera. Det var så du
nej,
sjöng.
Nej,
du skulle ju sjunga jag må leva.
Jag modellera. inte modellera. Det är inte dum, Bill. Jag modellera. Alltså jag modde precis som lera innan jag var
just
född.
Det, lera.
Innan jag var född var jag bara då var jag bara jord och geggamoja och jag var en del av jorden och sen så trycktes jag in i den här köttkroppen.
Ja.
Och nu måste jag vara här tills jag äntligen blir fri.
Det är fenomenalt, jag ser det framför mig alltså. Man är en stor jävla lera liksom, innan och så bara, och det är precis så som man, du vet, av lera så tar man liksom upp och så bygger man en varelse i leran, men lerfiguren när man gör en lerfigur brukar alltid ha kontakt med den ursprungliga leran. Och det är så,
ja, just det.
Buddha hade rätt att alla är ett. Alla är lera som har liksom format ur marken till att bli en varelse, men är fortfarande är en del av leran och sitter fast i leran.
Exakt, exakt. Allt det där flummet håller jag med om.
Hashtag Buddha hade rätt.
Det stämmer. Och det är därifrån det kommer. Jag modellera.
Det är inte så många som vet det faktiskt, att det kommer från den sången.
Nästan ingen.
Nej. Och du hade rätt, det var jag modellera. Och inte jag modellera.
Nej, det är många dumma jävlar som sjunger
vad
så.
Vad skulle det betyda? Jag modellera.
Fast det stämmer ju också. Man är ju liksom universums modellera.
Ja, det är ju fan sant ju. Shit alltså.
Buddha hade rätt.
Och inte bara det att han hade rätt. Han lyckades få in en liksom hint om hur världens förskaffenhet i en svensk födelsedagssång. Det är fan genialiskt.
Geni.
Alltså, flera tusen år senare så finns hans budskap även i vår födelsedagssång. Det här är fantastiskt.
Ja, för jag vet inte, Buddha, när levde han? För 3000 år sedan eller någonting.
Jag chansar på det.
Vi i Sverige, vad gjorde vi på den tiden? Vi typ så här, slog oss på snoppen med en pinne typ eller någonting. Det var det mest avancerade vi hade kommit på. De byggde, i Egypten hade de haft pyramider i 4000 år ungefär.
Och det visste Buddha. Han visste att vi var fjantar. Men han visste också att vi skulle bli det landet, eller de länderna i världen som är mest fantastiska och mest avancerade på 2020-talet. Och vet du vad? För han visste, det fanns någonting som var unikt som behövde has för att det skulle bli så avancerat. Och vet du vad det var?
Nej.
Förtroende. Förtroende för varandra. Att man kunde lita på varandra. Att ja, men gör jag det här så gör du det här tillbaka. Man kunde skriva kontrakt.
Han bara satt där i Thailand eller i Indien eller vart han nu var ifrån. Och bara, alltså jag tror att i Sverige det kommer att bli allt mycket samarbete. Så jag ska skriva en liten låt som de kommer kunna sjunga om 3000 år. Jag modellera ut till hundrade år.
Alltså, det var väl lite konstigt direkt. Det är inte mer såhär, ojo, vad det kommer dumma, det kommer in.
Du har helt rätt. Jag sa helt fel. Jag sa helt fel dialekt.
Ja.
Eller dialekt, vad säger jag? Accent.
Ja, det skulle vara indisk accent.
Nej, men nu ska vi inte gå in på det. Herregud, nu är vi där igen. Ja. Varför är vi alltid där?
Ja, men det är för att det är rasist på. Nej, tigga på. Nej.
Nej, det här är problempodden. Rasistpodden är våran andra podd.
Alltså, grejen är är så här, Tobias, en stark anledning till att bli rasist, det är att det finns väldigt många skämt, och det är det, så jag vill vara rolig. Jag tycker synd om minoriteter och så här, men fan, jag vill kunna skämta. Kunna dra de här roliga skämten om den här lilla liksom den där rödtotten där som springer och den där bullybumban och hej och det tycker jag är roligt. Ingen ska få säga till mig vad jag får skämta om. Det är fel. Då går jag över till andra sidan.
Nästan en tredjedel av alla skämt är ju så här vi och dem skämt. Och i Sverige då går vi så här. Hubba, hubba, hubba. Och i Afrika då går de så här. Di.
Och nu ska jag berätta något jävligt galet. Men det var faktiskt så att det var därför Dark Vader bytte sida.
Jaså?
Många tror ju att det är liksom att han blev lurad av den här, vet du, trollkarlsgruppen.
Häxmannen,
ja. Att han lurar honom med blixtar och sådär. Och därför blev han ond. Alla tror att det var därför han blev ond. Men det var det faktiskt inte.
Ja.
Utan varför han blev ond var för att han tyckte... Han fick inte dra de här skoja Jedi-skämten och de här, vad heter det, du vet, de här småbjörnarna. Han brukar dra mycket skämt om att de här småbjörnarna var korta och så, liksom. Men det blev inte okej. Okay. Ja, det var inte okej.
Okay.
Det var inte PK längre i universum.
Oj då.
Ja. Så han blir ju skitad, liksom. Fan, får jag inte skämta om Hubba de Hupp? Han är jävligt tjock, liksom. Eller hur? Han är ju tjock, liksom.
Hubba de Hupp är ju väldigt fet.
Och då kan man ju ändå förstå Anakins val att bli Darth Vader.
Nu ska vi gå vidare här. Ska vi hoppa vidare till det personliga problemet då?
Ja, det tycker jag. Jag tycker det kör vi faktiskt. Jag tycker vi
det är lämpligt.
Uttömde det väldigt väl det här med rasism.
Det var en konstruktiv diskussion om rasism och dess problem. Mm. Nej, ska vi ta det personliga problemet
nu? Jag börjar läsa det personliga problemet här. Vi har fått ett brev. Hej Bullen. Jag har ett problem. Era jävla lösningar ska alltid handla om att meditera. Era jävla buddha-fundamentalister. Men man får ju aldrig tid att meditera. Eller det känns så i alla fall. Ja, men givet att man vet att det är bra att meditera. Hur ser man till att skaffa sig en rutin som gör att man kontinuerligt gör det och inte slutar? Snälla buddha-groupies, hjälp mig. Hälsningar, Siddhartha.
Ja, du Siddhartha, det här är ett väldigt vanligt problem och jag kan lösa det på ungefär 10 sekunder.
Okej, okay. Yes.
Ja, du ställer ett larm och sen så när det larmet plingar, då mediterar du i 10 minuter. Ja, jag är klar.
Ja, okej. Men då ska jag spela djävulens advokat här då, liksom.
Det är omöjligt.
Vilken tid ska du välja att göra det då?
Klockan 10 på kvällen.
Okej, okay, varför då?
Barnen är i säng, frugan är i säng, farmor är i säng, du har ätit mat, du har jobbat klart, du har druckit upp alla dina öl. Ja, det är perfekt.
Okej, okay, men är det inte risk att du somnar om du gör det?
Nej, men du får väl sätta dig. Du får ju sitta i sån här... Men, du får sitta så du inte somnar.
Kanske stämmer. Och sen nästa fråga då är så här, missar du inte allt det positiva med meditationen, att du blir skärpt och fokuserad och sådär när du liksom när du gör det på kvällen innan du går och lägger dig? Man vill ju få med dig under dagen där energin man får av att meditera, det positiva, skärpan.
Om man vill ha det då ska man komma till jobbet och så ska man bara såhär, men jag kommer snart chefen, jag måste bara gå in och jag måste gå och bajsa. Och så går man till toaletten och så sätter man sig på toalettstolen och så mediterar man i 10 minuter.
Alltså okej, okay. Man ska väl typ...
Kanske... Och så gör man det här varje morgon.
Men man behöver inte vara så extremt och säga att man behöver göra saker på toaletten. Man kan bara gå iväg och sätta sig på toaletten. Man kan komma, om chefen är så himla noga med att man kommer en viss tid, så kommer man en halvtimme innan och sätter sig och gör det en halvtimme innan. Sitter man på toaletten och gör det, okej? Okay?
Ja, fast min chef kommer nog komma och knacka på om han inte får veta vad jag gör.
Du måste förklara, det är inte så att det är inte så att du sitter där och spelar tv-spel liksom.
Så här går det till. Säg att jag kommer in på kontoret och så går jag direkt till toan. Då kommer min chef komma om en minut ungefär och bara säga, hallå, vad gör du där inne egentligen? Men om jag säger till, så här, ursäkta men jag måste gå och bajsa. Då då kommer han inte och bankar. För att han vet vad jag håller på med.
Ja, okej. Okej. Så kanske det är för dig, Tobias. Men är du säker på att det är så här på Sitartas jobb också? Att han har en sån hysterisk chef som kommer knacka på dörren såvida han inte vet exakt vad sina arbetare gör precis nu.
Det är allt jag kan säga.
Jag tycker vi fastnar i små saker här alltså. Okej, ja visst. Du kanske behöver säga det till just din chef och kanske någon annan också. Men i alla fall, sätt dig på toaletten.
Men vad är problemet med det här då?
Nej, men det du säger nu är att man ska skaffa en specifik tid där man gör det. Och sätta en rutin för allt att göra det.
Och tycker man att man har dåligt med tid. Jag vägrar att tro att man inte har 10 minuter på ett dygn.
Okej, men låt oss säga, det här är bra tips om man inte visste det innan. Det kanske inte är allt, så att säga. Det kan ju vara, som sagt, någonting som kanske skulle göra det en dålig idé att sätta sig på toaletten och göra det. Är ju två saker. Det ena är att det kanske, om det inte är så trevligt att göra det, så kanske man inte gör det lika mycket. Då är det svårare ändå att få rutinen. Det är lättare att hitta ursäkter för varför man inte gör det.
Mm.
Så man ska ändå göra det ganska trevligt för sig själv och så vidare. Sen så funderar jag också på om det är lika lätt överhuvudtaget att göra det. Alltså, blir det lika bra om man inte trivs på den plats där man gör det? Att man är på en otrevlig plats. Man tänker ju så ofta att meditera skulle vara schysst att göra på så här softa ställen, typ vid en beach där det är varmt och gött. Och det är någon sån illusion man har. Och den kanske är fel.
Det är fel. Alltså det är som att säga, jag gillar bara att gymma på stranden. Jag vill att det ska vara solnedgång när jag gymmar. Alltså, det är träning det här. Det är träning för att du ska må bra mentalt. Det är inte någon jäkla semester.
Nej, men okej. Du har rätt. Men jag tror ändå att meditation kan vara väldigt njutbart.
Säkert.
Men om jag bodde i Kalifornien och hade ett gym precis nedanför gatan. Alltså, även om det bara är träning så hade jag ju gått ner och tränat oftare. Om det fanns ett gym och det var soligt ute och gött. Ett utomhusgym och bara stå där och gymma precis nära en. Så alltså att göra det så tillgängligt och enkelt för en som möjligt. Det har ju ändå en påverkan på ens förmåga att kontinuerligt göra det.
Men vänta nu, Kalifornien, det är lika stort som Sverige. Menar du norra Kalifornien nu eller södra Kalifornien? Det är väldigt olika klimatzoner där.
Det är väl klart, säger man Kalifornien, då menar man LA, för det är ju det som är Kalifornien. Allt annat kan man ju skita i, liksom.
LA är ju ett jävla hellhole.
Ja, det kanske det är om man inte är Hollywood-kändis. Men alltså, är man Hollywood-kändis, då är det stället att vara på.
Det förstår jag vad du menar. Om det är nice så gör man det kanske oftare. Men ja, jag tror man kanske inte ska... Jag tror att det kan vara ett hinder också att ställa krav sådär. För då blir det så här, jag hade gärna satt mig nu i 10 minuter, men jag har ingen bra kudde att sitta på. Så det får bli imorgon. Det får bli imorgon.
Men det är nog en balansgång att liksom, om man kan göra det så bekvämt som möjligt, i alla fall merparten av gångerna man gör det, så tror jag att man tenderar lättare att hålla den traditionen. Att det blir en mysig grej man ser fram emot. Och det kan man ju också göra. Vi har pratat om det här med att skapa sig goda vanor och sådär. Det är ju att man associerar det med något gott. Liksom. Jag sätter mig och mediterar, sen tar jag min favoritgodis efteråt eller något sånt där. Så att man liksom verkligen, och man just får det. Bara ta favoritgodisen efter man har gjort det.
Det är en ganska kul tanke faktiskt. Så här, att man har en liten skål med något godis man älskar. Så får man bara ta det om man har mediterat.
Men man använder betingning för att få till beteendet.
Ja, just det. Men verkligen också, du vet, man har så här, köpt det bara för som belöning. Det är inte så att jag får gå till kylen och göra en god macka, du vet. Enbart när jag har gjort bra saker.
Exakt.
Som jag inte känner för att göra innan. För det är ju lite som med träning, som med meditation, att när tanken slår en så här, jag borde meditera, då är det så här, men det kommer vara lite jobbigt. Jag vill ju titta på skärmar, jag vill ju gå iväg, liksom. Och det är samma med träning. Fast att man vet att varje gång så är det skönt, endaste gång. Men då kan man ha den här lilla godisskålen och bara, men jag får ju ta en sån här Werthers original om jag mediterar nu.
Ja, det tror jag är en ganska lätt regel för sig själv att ge.
Ja.
Det är en enklare vana att skaffa sig. Att man får aldrig äta den här godisen om man inte mediterar. Den tror jag är ganska enkel att följa på något sätt. Medan att meditera är lite svårare att följa. Så därför är det nog väldigt bra sätt att liksom bara... Det för min egna del, personliga del, har det varit svårt att hitta någonting som jag tycker är tillräckligt gott för att känna det där. Men, men annars tror jag att det hade varit ganska enkelt att få till den. Bara, det där äter jag bara när jag har mediterat.
Lite samma här. Jag hade nog lätt kunnat bara, ja men då skiter jag i det. Alltså, jag behöver inte ha någon godis.
Ja. Nej, men jag skulle vilja gå tillbaka till det du sa förut. Och det var ju ännu bättre faktiskt om man tar in flera aspekter i det hela. Det du sa är en specifik tid och så vidare. Men också att man, att man gör en specifik tid varje gång, med undantag till det du sa tidigare, att man får inte vara för picky, bara, ah, nej men nu missar jag klockan 10.00, då kan jag inte göra det för nu är det en 10.30, utan du får göra det, och ibland liksom, om nu har jag planerat att göra någonting klockan 10, då kommer jag inte kunna, jag ska gå ut och ta en öl, men då kommer jag inte kunna göra det. Då skulle man istället liksom vara lite flexibel, ja men jag gör det på morgonen, så man planerar lite grann på det sättet då. Så man får inte vara för picky med exakt när det men det du också poängterar där är att man också hänger upp det till en annan aktivitet. Så man kopplar det till att precis när man kommer till jobbet, då gör man det. Då är det bra att hänga upp det till en annan vana som man har liksom.
Ja, just det. Precis. Jag har en kompis som mediterar på bussen varje morgon.
Är han trevlig
då? Det är ganska intressant, för det är ganska mycket ljud och sånt där då liksom. Så att man får ju verkligen träna på att ta bort meningen ur ljuden man hör.
Ja, nej, jag har också försökt på sådana lokaltrafik, tänkt att tåg hade varit klockrent och sådär, men det är någonting som gör att man inte riktigt blir så här. Det är svårt att få till, tycker jag. Jag tänker såhär, fan, nu ska jag köra en 5 timmars meditation, jag ska upp till Norrland där. Nej. Nej, det är jättetråkigt. Det är skittråkigt att meditera när man åker tåg. Fan alltså. Nej, det går ju inte. Det kan man ju inte göra.
Nej, vi kan inte ge tips till alla att de ska meditera på bussen eller tåget. För man vill ju kanske komma på en lösning som de flesta kan ta till sig. Förstår du? Annars kan man ju säga så här, ja, men du går ju in i din dojo och mediterar självklart. När du vaknar av dig själv 9:30, då går du in i din dojo. Och så mediterar du där i 10 minuter. Och sen så går du och spelar golf med Jeffrey Bezos.
Ja, och så hyr du någon ninja som försvarar eller som ser till att ingen kommer in och stör dig när du sitter i din dojo och mediterar. De blir mördade med kaststjärnor om de försöker störa dig. Även om det är din familj.
Ja, visst. Bara, hej pappa, ska du ha chai-te?
It should never have interrupted my meditation.
Pappa, varför pratar du engelska?
Because I'm cool and you're not.
Oh, älskar dig, pappa.
Don't ever say that to me again.
Nej, nu dör jag.
Don't ever do that again. Never die to me again.
Okej, pappa. Jag vill bara att du ska tycka om mig.
Så där illa kan det gå.
Nej, men alltså jag tror så här, Tobias, att vi har löst problemet.
Har vi det?
Skaffa dig en egen dojo. Ninja som skyddar dig så ingen stör dig.
Ja.
Och sen spela lite golf för att ha det nice efteråt liksom.
Ja, fan. Det är det som är din belöning.
Exakt.
Spela golf med Jeffrey Bezos.
Exakt, han är jättetrevlig. Man tror inte det, han verkar tråkig sådär. Men det finns jättemånga roliga samtalsämnen man kan ha med honom. Såhär, hur var det uppe i rymden? Och såhär, men det var ju... Nej, det var inte så mycket. Fan, jag har ingen livslust. Jag har gjort allt. Jag har vunnit. Jag har varit rikast i världen. Jag är bäst, jag har snyggast katt. Jag har varit uppe i rymden. Alltså, nej, livet är kört. Jag vill inte leva längre. Skjut mig, snälla. Nej, jag vill inte skjuta dig, Bezos. Snälla, gör det då. Nej, så är det. Det finns väl ingen rätt sätt. Och vi har gjort ett avsnitt av vanor. Och då får man väl titta tillbaka på de här jäkla vanorna och applicera dem. För det är det vi har gått tillbaka till nu. Det finns ju olika tips, liksom, alla möjliga tips för att skapa goda vanor. Att göra det liksom lättillgängligt på något sätt. Det var vi inne på, att det skulle vara trevligt. Och sen att det också skulle belönas av det. För till belöningar som är kopplat till det, så att du känner det. Och att försöka koppla det till någon annan vana som ni redan gör så att det kommer automatiskt på det. Liksom. Det är lättare att göra så.
Och det viktiga är väl att man håller igång det. Så att kanske inte vara så kräsen. Får du 10 minuter på köksstolen, då får du väl ta det den dagen då. Det blev inte bättre än så. Det kanske blir bättre nästa dag.
Exakt. Och börja smått kanske också. Så här. Det är jättesvårt att börja, men sätt dig och meditera 1 minut om dagen då. När du gjort det ett tag så kommer du kanske kunna känna, ja, men 1 minut kanske bara. Det är extremt, men...
Mm.
Men sen kommer du liksom kunna känna att du fått liksom till. Det handlar ju inte mycket om just den specifika tiden, utan det är liksom tiden att ta sig, att gå iväg och göra det som är den stora grejen egentligen. Allting innan, men när man väl sitter där liksom, 10 minuter är ju ingenting. Det är allt innan att nu ska jag sätta mig som gör att det känns som det är mycket mer tid.
Ja, vad heter den där jättekända meditationskillen?
Sam Harris.
Ja, han säger väl typ att man kan bara ta sig små ögonblick till och med.
Ja, exakt.
Titta upp från datorn på jobbet och bara så här, känna efter vart man är och hur, vad som känns. Och, ja.
Ja, till och med att man ska göra det för att meditationen ska man ska kunna vara lite som man är ett meditativt tillstånd hela tiden. Eller så mycket som möjligt, för det är ju det som är ett bra tillstånd, ett välmående tillstånd. När man inte forcerar saker och ting, utan man låter det titta på det lite från distans och sådär. Hashtag Buddha hade rätt.
Buddha hade rätt.
Då har vi löst det till visst. Ja, nu får du fan vara nöjd, Siddhartha.
Vi är trötta på att prata om det här. Det är det som är sanningen.
Ja, faktiskt. Vi nämner hela tiden det här som en lösning. Det har du helt rätt i. Men vi är trötta på meditation. Det är så jävla tråkigt.
Nej, det funkar inte heller.
Nej.
Det är bara trolleri.
Ja.
Det är liksom bara mumbo jumbo magi, voodoo.
Hashtag Buddha ljög.
Yes, ja, men då är jag redo för dagens, veckans, månadens stora problem.
Ja, det här är ett stort problem. Det är det problemet som alla tänker på direkt när man säger problem. Tänker de så här: hur gör man för att folk ska kunna upprätthålla kontrakt? Jag vet inte ens om upprätthålla är rätt ord, men okej. Hålla kontrakt. Hur ser man till att kontrakt hålls? Ja, men om jag skriver ett avtal med dig typ att du, ja men jag ger dig 1 miljon spänn nu, men då ska du komma till mig varje fredag och göra Macarena-dansen. Hej, hey, Macarena! Och det ska du göra varje fredag i 2 år.
Just det.
Hur kan jag veta att liksom efter, jag betalar dig en sån här summa pengar och du bara liksom, ja men hur kan jag veta att du verkligen gör det, inte bara sticker iväg liksom? Vad är det som hindrar dig från att sticka iväg?
Det är ju att det kommer ju en tredje part och säger så här: hallå, du stack iväg, nu måste du, vi tänker ta pengar från dig och ge till den här personen, eller vi tänker stänga in dig i ett litet rum en tid.
Exakt. Den här personen som jag, som vill att du ska spela, jag kan inte göra så mycket, såvida inte jag är jättestark och sådär liksom, då kan jag tvinga dig till det, men det viktigaste är att jag har någon annan som kan. Men det, för grejen är, om jag är jättestark och sådär, då hade du kanske aldrig ens ingått i avtalet med mig, för du visste att jag hade kunnat tvinga dig. Och då kanske jag hade aldrig betalat dig 1 miljon kronor för det heller, för jag hade tvingat dig istället. Så då gäller det inte, men såvida inte jag har förmågan att tvinga dig, så behöver jag ju någon tredje person som tvingar dig. Som är så stark att jag vet att den går in och tvingar dig.
Ja, för det är också poängen med den tredje parten. Det är ju att starka inte ska kunna tvinga svagare till saker. Mm. Alltså då behöver det ens ingå i ett avtal. Vet
ja,
du.
Exakt.
De bara tvingar till saker. Mm. Så ja, nej precis. Det behövs väl en tredje som har någon slags pistolbeväpnade personer.
Har monopol på våld.
Och våldsmonopol, ja precis.
Mm. Så att, då har vi löst det. Våldsmonopol är det.
Precis. Mer pengar till polisen. Mm. Så, tack för den här veckan.
Ja, okej, okay. Men det första är ju så här, varför är det så viktigt att de här kontrakten uppfylls? Ja, men det är ju i de här kontrakten, de här avtalen, de här överenskommelserna som man pratar om, det är där värde i stor del skapas. För du och jag hade aldrig gjort en affär, som sagt, om jag hade varit så stark att jag ändå hade kunnat tvinga dig att göra de här danserna på fredagar. Och i och med att vi gör det så vi gör ju inte det för att det är lika bra och vilket som. Det hade vi aldrig gjort i avtalet, utan vi gör det för att det här avtalet tror vi kommer göra oss gladare, lyckligare på något sätt. Och det är därför man också tror att alltså, antalet transaktioner i en ekonomi som BNP är en liknelse av, Därför man tror att det ökar välfärden i ett samhälle. För man gör transaktioner som man är villig att göra. Och i de flesta transaktioner, förutom om det är en medicin du tvingas köpa, annars dör du, så ökar liksom ditt värde.
Ja, det kan vi se långt bak i tiden att så fort vi fick samhällen som var över 150 pers typ, så började vi hitta på så här, började vi hitta på låtsas system som inte fanns i den fysiska världen.
Mm.
Så vi hade överenskommelser, vi kom på pengar, vi kom på alltså ett företag, ett aktiebolag. Att vi köper aktier i ett aktiebolag är också bara, det är ju bara en överenskommelse som bara finns i fantasin egentligen.
Mm.
Men vi gör de här sakerna för att annars hade det varit omöjligt att samarbeta i så här stora grupper.
Exakt. Och det kanske är för att vi har insett att vi genom samarbete, genom att vi uppfyller våra kontrakt, så skapar vi tillsammans mer värde. Så på lång sikt så är det faktiskt positivt att uppfylla avtalen. Även om det nästan alltid, om du är den personen som är liksom sist med att prestera, som i ditt fall att du skulle komma och dansa, alltid är liksom bäst att kanske inte uppfylla det i den enskilda situationen. Jag menar, om inte du, du kan bara ta pengarna och så kan du dra iväg och göra vad du vill. Istället för att komma och dansa och jag bara sitter snopet här. Men i och med att du vet att om du fortsätter göra det här igen, så kommer inte jag komma tillbaka och ge dig 2 miljoner nästa gång för att du ska dansa 2 gånger i veckan. Eller du kommer inte kunna göra det här med mig mera. Så därför när vi gör det här avtal flera gånger, så får det dig att uppfylla kontraktet för att du vill ha fler kontrakt.
Ja, men det är också, det är en väldigt populär businessmodell väl, att man vill ju ha ett gott rykte.
Ja.
Man vill ju att folk ska vilja handla hos en. Och man vill att de ska berätta för andra att de tycker att den här affären är bra. Om man är en mekaniker och bara scammar folk hela tiden, då måste man ju få nya kunder hela tiden. Det måste vara ganska jobbigt.
Ett vanligt spel som man brukar prata om är ju Fångarnas dilemma. Det är två bovar som har blivit fångade. Och de får ett val. De får ett val mellan att antingen tjalla eller inte tjalla på den andra. Och den här förhörsledaren som ska förhöra dem eller liksom ge dem det här erbjudandet, han är ju smart. Han säger att ja, om du tjallar på din kompis, då får du gå fri. Men om han också tjallar dock, då får ni sitta ganska, ganska länge i fängelse. Men om du inte tjallar och han tjallar, då får du sitta skitlänge i fängelse. Men om du tjallar och han inte tjallar, då får du gå fri.
Just det.
Och det fjärde alternativet är att ingen av er tjallar. Ja, då får ni bara ett väldigt, väldigt kort tid i fängelse. Så egentligen vore det bäst för er båda om båda höll käft och inte tjallade. Då hade ni fått lägst.
Mm.
Problemet här är
att, ja, för då hade de inte kunnat bevisa någonting.
Precis. Då hade de fått lägst tillsammans. Men de hade fått sitta lite. Men givet den här setupen som det är ganska likt att skriva ett kontrakt med någon annan, att det är alltid bäst om man bara spelar det här spelet en gång, om man bara sätts inför den här situationen en enda gång, så är det alltid bäst att inte samarbeta, att, det vill säga att tjalla på den andra, för oavsett vad den andra gör så blir ditt utfall bättre. Om du tjallar och den andra tjallar, då hade det ändå varit dåligt att du inte tjallar, för då hade det varit skitlång tid i fängelse. Om du tjallar och han inte tjallar, då är det skitbra. Då får du gå fri.
Mm.
Så det är alltid bäst att tjalla.
Just det, då får man, då har man störst chans att få så lite straff som möjligt.
Oavsett vad den andra gör så kommer det alltid bli bättre.
Men då kommer du ju ut ur finkan och så har du, så har du skvallrat på din person, på din kompis.
Och de andra kriminella vet det.
Så långsiktigt är det inget vidare.
Och det var det vi pratade om med samhällets syn på det hela. Till exempel ett affärskontrakt. Du vill verka som en person som uppfyller det kontrakt. För du vet att då får du fler möjligheter, fler affärsmöjligheter och så vidare. Samma sak med en kriminell. Att de bygger ett automatiskt system där liksom poängen blir sämre. För det är inte så gött att komma ut ur fängelset och folk vet att du har tjallat. För då, det är inte samma sak som att komma ut ur fängelset och inte ha tjallat. Så då ändrar du lite spelreglerna i spelet.
Det är kanske därför många tar pengarna och springer. Kanske gör liksom den själviska handlingen för att de tänker kortsiktigt.
Det tror jag. Att de, kanske de som är mindre benägna och samarbetar, de är också lite mer kortsiktiga.
Just det.
Ju mindre förmögen man är att hålla kontrakt, desto mer kortsiktig är. Men det tror jag man skulle kunna se. Så att då, för att vi ska då lösa det här problemet med att motverka att kontrakt inte uppfylls, alltså liksom försöka maximera att kontrakt uppfylls, så ska vi då kanske få folk att bli lite smartare och tänka lite mer långsiktigt.
Allt låter ju väldigt bra på papper. Liksom. Så, man ska tänka långsiktigt och sådär. Men det finns en ganska gott om människor som kanske måste tänka kortsiktigt. Som inte har råd att tänka långsiktigt. Utan jag måste ta pengarna och springa nu.
Ja, och man kan göra det till extremen på ditt exempel. Och det säger att om jag inte bryter mot kontraktet nu, så kommer jag svälta i natt. Liksom. Jag behöver ingå det här avtalet, säga att jag ska göra det här för att jag ska få de här pengarna. För att jag ska kunna köpa mat för dagen, annars dör jag. Eller jag ska få den här medicinen och så vidare. Så det är klart, om folk sätts inför, alltså de måste ta det här avtalet, annars dör de. Ja, det är klart fan de inte kommer uppfylla det då. Så att man får ju aldrig tryck, man måste ju ha koll på den andra personens situation. Så att man inte pressar den till en situation att den skriver under ett kontrakt som den inte kan uppfylla, vill uppfylla.
Men är det inte viktigt att man också litar på den här tredje parten? Att den här tredje parten kommer att fatta ett rättvist beslut?
Precis. För om man litar på varandra, då finns det ju större möjlighet att man sluter det här kontraktet. Men jag litar på att du kommer göra det. Man vet att det finns ett värde i att man bara litar på varandra. Och det kan man ju också se i länder som de fantastiska nordiska länderna som är kända för att ha så stort tillit till varandra. Att det kan också vara anledningen till att det har gått så fantastiskt bra som Buddha Siddhartha förutspådde att det skulle gå för de här länderna. Och det var för att de hade förtroende för varandra. De litade på att de skulle skriva kontrakt, och då skrev man fler kontrakt. Och då utvecklades man snabbare ekonomiskt och bättre ekonomiskt. Att man litar på varandra. Man behöver liksom inte skriva långa, megalånga kontrakt. Kanske som exempelvis i USA där alla försöker snuva varandra hela tiden.
Men det handlar inte bara om att lita på varandra. Det handlar ju om att man måste liksom lita på den här tredje parten. Och det har vi ju också gjort väldigt mycket i de nordiska länderna. Att vi litar på att Trafikverket gör sitt bästa för att det ska bli så bra som möjligt. Vi litar på när Folkhälsomyndigheten, alltså i alla fall historiskt sett, så när Folkhälsomyndigheten kommer ut med någonting, så är det så här, det här är troligtvis sant.
Ja, men så gör vi. Okej.
Okay. Livsmedelsverket säger att något är giftigt. Okej, då äter vi inte det mer.
Och det skapar ju väldigt mycket, det minskar ju på ett fint språk, så minskar det här transaktionskostnaderna. Det krävs inte lika mycket för att säkerställa att kontrakt uppfylls. Jag behöver inte ha tre ninjer som skickar kaststjärnor i halsen på dem om de inte uppfyller det. För det kostar väldigt mycket att anställa de här ninjasarna. Så att,
just det.
Det är ju jävligt bra.
Det var väl det som var poängen med tv-licensen också. Att den inte, alltså att public service inte skulle vara skattefinansierat. För då skulle de inte få sina pengar från det styrande organet. Och därför inte vara partisk. Alltså det skulle inte gå att influera public service.
Exakt.
Inte lika lätt i alla fall.
Och för regeringen, staten, även fast den skulle bli kritiserad av public service, så var det meningen att det skulle vara ändå bäst för landets bästa i långa loppet att ha någon som kunde kontrollera staten. För det kanske var så att de inte alltid skulle sitta där vid makten ändå. Och då är det gött att ha någon som blir kritiserad och belyst för de dumheter de gör.
Ja, men exakt. Precis. Det var väl drömbilden. Att drömmen var ju att ha någon som alltid skulle säga sanningen. Liksom. Men det kanske funkade, för att eftersom att vi har haft en viss tillit i det här landet. Det kanske har funkat lite.
Ja, ingenting funkar väl sådär 100% eller 100% inte. Så att visst har det funkat. Nej. Och hur bra det har funkat, det får väl nu politikerpodden besvara, men lite har det funkat.
Välkommen till politikerpodden. 500% politik rätt ner i din öronkanal. Skatter, vindkraft, gasarens, sjukvård och elbilar. Alla roliga ämnen som du gärna pratar om igen och igen och igen och igen och igen.
Så en sista intressant aspekt här innan vi stänger ner den här skutan, det är ju det att intressant nog så finns det liksom hos oss människor så finns det en biologisk anledning till att samarbeta. Oh. Men det har funnits en biologisk instinkt hos oss att samarbeta. För de som har varit bra på att samarbeta har varit bättre på att överleva i stort. De grupper där just man skapat det. Samarbete. Sen kanske det alltid har funnits någon strategi hos människor som har varit att inte samarbeta. Men som helhet har människans bästa strategi varit att samarbeta med varandra.
Ja, evolution är inte perfekt. Så man kan inte bara säga så här, alla är jättebra på att samarbeta.
Så kan man ju se att att det finns en visst sätt att samarbeta, ett visst sätt att spela där fångarnas dilemmaspelet som är absolut optimalast. Mm. Och det är någonting som heter tit for tat. Och det är att man samarbetar alltid direkt när man börjar spela. Så att man uppfyller alltid kontrakten. Tills dess att man träffar någon som inte gör det. Då straffar man den här genom att inte själv göra det heller 2-3 gånger. Tills den andra ändrar sitt beteende. Och då börjar man samarbeta igen. Och då maxar man poängen om man sätter ett poängsystem i det här spelet. Och det är kanske också så som vi människor har gjort att okej, jag samarbetar med dig så länge du samarbetar med mig. Om inte du gör det så straffar jag dig på något sätt genom att inte samarbeta med dig någonsin mer.
Ja, men visst, det känns väldigt naturligt. Och man kan nästan se det återspeglas i medborgarens relation med staten. Att staten har ett skyddsnät åt dig och hjälper dig. Tills du inte samarbetar längre. Då slutar staten hjälpa till. Och staten kan till och med stänga in dig i ett litet rum. Men börjar du sköta dig igen sen. Då hjälper staten till igen.
Problemet är ju att det här funkar ju till viss del hos oss människor. Men när vi pratar om organisationer som inte är människor. Som inte har blivit utvecklade av biologin. Eller blivit utvecklade av. Blivit påverkade av hur evolutionen funkar. Att det har varit mest gynnsamt. Mm. Att samarbeta. Så finns inte det här instinkten kanske lika tydligt. Och det här är ju då tydligt hos länder. Länder är ju inte människor. Ja. Vi är ju en slags blandning av människor och regler och hej och hår. Liksom. Det är som ett företag liksom. Och där kanske inte den här instinkten finns lika tydligt.
Länder har inte haft miljoner år av evolution att, kanske inte finslipa, men i alla fall hitta en ganska bra strategi. För att överleva.
Nej. Och därför kanske de också är sämre på att hitta sätt att samarbeta. Eller det finns inte naturligt för länder att samarbeta som det finns för människor i genomsnitt.
Ur ett biologiskt perspektiv, länder är ju extremt nytt.
Ja.
Vi är troligtvis extremt dåliga på det. Alltså vi tänker så här, men nu är vi nog ganska duktiga på det här. Men vi är nog fortfarande ganska korkade. När det kommer till länder och allt annat, teknologi och så.
Men då tänker jag så här lite galet då liksom. Om det är problemet att de har liksom inte levt. Kan man inte göra som man gör med typ bakterier eller någonting? Man liksom maxar liksom evolutionen så här liksom.
Okej, jag fattar vad du menar. Man snabbar på iterationerna.
Ja, exakt.
Till exempel om man vill se evolutionär utveckling, då tittar man på bakterier. För att de har så korta livscykler så du kan se mutationerna mycket snabbare än om du hade behövt titta på vargar, för då måste du liksom vänta på att vargen ska liksom få nya ungar och så ska de växa upp med mutationer. Ja, det hade ju tagit hundratusentals år. Men det kan man väl göra. Är det inte lite det som händer när det blir så här världskrig och så där? Ja, det skyddas på lite, du vet.
Man lär sig.
Utveckling. Ja, men precis. Man liksom går genom elden lite grann. Att man skyndar på utveckling och man skyddar på teknologi. Och man liksom verkligen... länder skrivs om och sådär.
Ja, det är ju inte så kul bara det där med krig och sånt.
Det är inte en jätterolig lösning att ha. Så här, men hur ska vi lära oss samarbeta? Nej, vi måste ha världskrig. Och ett kallt krig.
Om vi tar till oss den här gamla vanliga hjälpen som man alltid vänder sig till numera, det vet ChatGPT, och ställer frågan. Nej, men vi går inte specifikt till ChatGPT, men vad vi gör är att vi låter AI lösa skiten. För man skulle ju bara kunna göra en modell av en nation i någon slags artificiell värld. Och sen så får de leva i flera miljoner år. Och sen tar man den kunskapen och stoppar in i länder. Och så låter man den vara en diktator, den AI för det landet. Och sen så får den spela utifrån den erfarenheten har fått av att vara ett land i flera miljoner år.
Och med tanke på att universum är ofantligt stort. Och vi har fortfarande inte hittat, i det här extremt ofantliga universumet, så har inte vi hittat ett endaste tecken på någon typ av liv. Med tanke på hur extremt många galaxer det finns, extremt många stjärnsystem som finns, så liksom så säger astrofysiker att det borde finnas någon art som liksom vars närvaro ska finnas skriven över himlen. Och anledningen varför det inte är så, varför det ser ut som att vi är helt ensamma i universum, kan vara för att det är vi som är den simulationen.
Vi är den simulationen. Alltså vi är en simulering.
Någon har dragit igång så här, ja, men nu ska vi se vad vi ska göra med våra länder här. Nu ska vi se här, nu ska vi skynda på evolutionen av våra länder. Ja, men de är några tusen år framför oss. Liksom.
Ja.
De har träffat aliens och sådär. Så de bara, ja, men vi drar igång en simulation här. Och så ser vi liksom, så skyndar vi på den lite grann. Och så kollar vi vad som blir bäst.
Så det är det vi är.
Så vi behöver inte oroa oss. Det är det jag menar.
Nej. Så vi skiter i att lösa problemet för en gångs skull. Fan vad gött.
Nej men det kommer lösa sig av sig självt. För du säger så här, ja, men ska vi kunna liksom simulera nationell evolution? Det är det som händer just nu.
Det är det du säger, att det är det vi troligtvis redan gör. Så att vi är på väg att lösa problemet. Vi är del av att lösa problemet.
Precis.
I och med att vi är i en simulation troligtvis. För det är mest sannolikt att vi är i en simulation. Så är problemet redan på väg att lösas. Och vi kan chilla.
Är vi inte i en simulation så är det fortfarande så att vi är fortfarande i förloppet att lära oss mer och mer. Och om nu samarbete mellan länder är ett väldigt, väldigt nyligt påhitt ur ett biologiskt perspektiv, då måste vi leva med att det suger just nu.
Vi måste bara försöka komma på den här teknologin att simulera länders evolution snabbt innan vi hinner förgöra oss själva.
Och vet du vad? Jag har faktiskt sett att det finns redan nu. Det finns i datamaskinen. Och det heter Warcraft. Där kan man perfekt simulera ett land. Hur är det att driva ett land?
Så lösningen är att spela mer tv-spel. Det är det vi säger, strategi-tv-spel alltså, eller dataspel.
Specifikt Warcraft 1.
Har du fixat att du får lite pengar från dem nu? När vi
just... Ja, precis. Jag brukar skriva Pot of Gold. Så jag har fått i... Ja, så får jag gå upp.